Kapitel 4. Om djuren. Du lilla blåögda. Hittills har vi bara talat om dig själv. Vilket under du i själva verket är. Du lilla människobarn. Som äger både ande, själ och kropp. Så innerligt förenade med varandra. Att du inte kan peka på någon punkt av din kropp. Där de icke alla tre likasom hålla varandra i hand för att göra dig till en hel människa. Idag skola vi språka om de varelser. Som i skapelsekedjan står människan närmast. Men där jag rädd blir ett långt brev. Har du någonsin fallit på den idén? Att räkna efter hur många olika slag av djur du känner till? Säkert icke. Och det undrar jag icke på. Ty du skulle snart känna dig så överväldigad av den mångfald du hade att räkna med. Att du måste uppgiva försöket. Överallt på hela jordens yta under de mest olika levnadsvillkor myllrade av djur. De skyr varken öknens brännande sol eller polarnattens mörker och köld. De förekommer högt uppe bland alpernas snötäckta toppar. Där luften är tunn och ren. Likaväl som på havets botten. Dit inte ett ljus kan nedtränga och där vattentrycket är oerhört. Det är naturligt. Att så olika livsvillkor måste framkalla mycket olika kroppsformer och inre organ. Avpassade efter de förhållanden varuti djuret lever. Men fullkomligt olämpliga för andra. En fisk dör, om han kommer upp i luften, och en fågel kan icke leva i vattnet. En isbjörn skulle snart försmäkta i Sahara och ett lejon skulle förfrysa, om han kommer till Spetsbergen. Men ännu mångfaldigare än livsvillkoren är och djurformerna, ty otaliga är och de djursläkten, som kunna trivas under samma livsvillkor. Ja, i sanning, oändligare mångfalden av djursläkten på jorden, och inom varje släkte vilken mångfald av arter. En djurvärlden, om någon städes, har Gud uppenbarat sin rika skapare fantasi. Men det kan ju icke vara min mening att giva dig genom en aldrig så ytlig överblick över de olika djurslagen. Det skulle ju vara att skriva en tjock bok. Och därför du för övrigt lära dig i skolan. Jag vill endast fästa din uppmärksamhet på några förhållanden. Som rör djurriket och som du kan ha gott av att minnas. Det första är... Att djuren är av varandra så underbart olika icke blott beträffande storlek och yttre former. Utan även och kanske ännu mer till sin inre utveckling. Jämför till exempel två varandra så närstående djur som hästen och oxen. De är dock båda människans trogna och lydiga tjänare. Den ena är livlig. Klok och läraktig. Den andra trög och dum och utan förmåga att mottaga någon dressyr. Och på samma sätt med hunden och föret. Hur är ännu mycket mera olika är och ekonom. Den ena är så förståndig, att han stundom överträffar människan. Den andra så enfaldig, att det blivit till ett ordstäv kolon höger citationstecken dum som ett för. Det kan icke vara umgänget med människan, som utvecklat hästens och hundens förstånd till en så mycket högre grad än oxens och förets. Eftersom även dessa vördas av människor, nej det ligger i själva rasen ett bestämt företräde hos det ena slaget framför det andra. Ehuru det å andra sidan icke kan förnekas att människans inflytande på till exempel hunden i hög grad bidrar att utveckla hans naturliga begåvning. Bland de vilda djuren ser vi också samma olikhet i graden av utveckling. Räven är känd för sin utomordentliga klokhet och list. Vare sig det gäller att smyga sig på ett byte eller att undfly en fiende. Haren däremot förstår inte bättre än att han tror sig vara gömd. Bara han inte själv ser något. Därför sticker han huvudet under en buske. Och ser man på de lägre djurarterna, så förefinnes där samma skillnad i förståndsutveckling. Hos grodan och snigeln till exempel kan man inte spåra ringaste grad av intelligens. Det är dock icke deras slitenhet, som är skuld därtill. Ty det finnes djur, som är av mycket mindre och likväl oändligt mycket klokare. Se till exempel på myrorna. De förstår att bygga sig stora hus. Myrstacken. Som har många våningar, inte bara ovan jord utan även djupt ned i jorden. De lever i ordnade samhällen alldeles som människorna. Men i det avseendet synes de till och med vara längre komna än människorna. Att de aldrig kivas om företrädet till de bästa platserna. Var och en har sin bestämda sysselsättning och den utför han utan att knota. Några är osatta att vörda sig om det uppväxande släktet. Andra draga föda till samhället. I det de går ut på jakt efter byte. Några bygga vidare på huset, som de aldrig får stort nog. Andra hålla vakt vid ingångarna, så att inga obehöriga får slippa in och täcka över dem. Då det börjar regna, så att det inte blir fuktigt inomhus. Det är emellertid bara de könlösa myrorna som arbetar. Hanar och honor är och samhällets slättingar, som nästan aldrig går ut utan låta passa upp sig av arbetsmyrorna. Några myrarter lever nästan ständigt på krigsfot med andra myrsamhällen och det är rörande att se hur de tagar vård om sina sårade och begrava sina döda. Det kan gå hett till i ett sådant myrkrig må du tro. Sedan drabbningen är slut och den ena parten är övervunnen, kan slagfältet vara översällat av döda myror med avbitna huvuden. Det finns också myrarter som i ordets egentliga bemärkelse driva boskapsskötsel. De håller sig med mjölkkor. Det låter underligt. Men det är verkligen så att de uppsöker bladlösen, som de på allt sätt omhuldar för att sedan avpressa dem en söt vätska, som de med girighet förtära. Andra arter åter idka åkerbruk. De lever av ett slags gräsfrö, som de formligen odlar omkring sin stack. Är det nu inte underbart att dessa små insekter i så många hänseenden till samhällsorganisation och levnadsvanor liknar människan? Hur ska man förstå detta? Jo, svarar man. Djuret handlar efter instinkt. Men vad är då instinkt? Ja, hur ska jag kunna förklara det för dig? Det är något som naturen lärt djuren, och som de följer utan att tänka på varför de gör så eller så. Men hur kan naturen lära dem det? Frågar du kanske. Det är en mycket naturlig fråga, men inte lika lätt att besvara. Tror du inte vi får tänka oss att det finns osynliga väsen som står högt över djuren och som har i uppdrag att taga vård om dem och leda deras utveckling, och att varje djurslag har sina särskilda lärare och ledare, och att djuren är så viljelösa och lydiga att de blint följer vad dessa ledare ingiver dem att de skola göra? Och då kan man ju tänka sig att vissa djurslag lättare fattar vad deras ledare vilja och därför visar prov på ett mycket gott förstånd, då andra däremot är tröga att fatta och därför synas dumma. Jag måste berätta för dig om ett sådant fall. En viss Mr. Sykes i Ostindien upptäckte en dag att sylt och andra delikatesser, som han hade förvarade i ett välvt rum, angreps av myrorna. De tycker nämligen mycket om sötsaker. Han drog då bordet från väggen och ställde bordsfötterna i skålar, som han fyllde med terpentin. Nu kunde de icke komma upp på bordet, menade han. Några dagar uteblevs också de små snyltgästerna, men snart funnes de åter i stor mängd på bordet. Han stannade nu och observerade dem och fann då att de gingo upp för väggen och valvet, just så högt som behövdes för att komma över bordet. Därifrån släppte de sig ned på bordskivan, och sedan de ätit sig mätta gingo de ut till bordskanten och släppte sig ned på golvet. Vid ett annat tillfälle, då bordsfötterna vore ställda i vattenskålar, släpade myrorna dit ett halmstrå, slog därmed en brygga över vattnet och fortsatte sitt plundringståg. Halmstrået drogs lite ifrån bordsfoten. Stor förvirring. Hundratals myror samlades på båda sidor och snart lyckades det de myror som stod då på skålens kant att svänga halmstrået tillbaka igen i dess förra läge, och förbindelsen var återknuten. Nu ska du också veta att myrorna har en mycket dålig syn. De ser inte längre än näsan är lång, som man säger. Se här ett annat, lika märkvärdigt fall. En franciskanermunk i bossen brukade strö litet socker på sitt fönsterbräde åt de myror som kom upp från trädgården. En dag följde honom in att lägga sockret i ett gammalt torrt bläckhorn och hänga upp detta i ett snöre vid fönsterkarmens tvärslå. Sedan släppte han några myror ned i bläckhornet. Dessa promenerade snart med varsitt sockerkorn upp för snöret och ned i trädgården. Andra kom mot till, och snart var det oaktat vägens besvärligheter en livlig trafik uppför och nedför snöret. Men en morgon märkte munken att flertalet myror stannade nere på fönsterbrädet. Under de några myror uppe i bläckhornet buro sockerkorn upp till dess rand, och därifrån släppte de ner till sina kamrater på fönsterbrädet. Är det inte så utstuderat klokt, som om gamla människor funnit på det? Kan man tänka sig annat än att någon osynlig vän till myrorna stod bakom och ledde dem? Jag har uppehållit mig lite särskilt vid myrorna, därför att de i mångt och mycket står så nära oss människor, ehuru de är så små i kroppsligt avseende så litet utvecklade. Men vad är smått och vad är stort? Säkert är vi människor, som tycker oss så stora, försvinnande små i jämförelse med högre väsen, som står över oss. Ty du anar säkert att det finns sådana. Ja, av hela den oändliga skapelsekedjan ser vi bara de länkar som ligger närmast under oss. Men fast vi icke kunna se dem, Veta vi dock att över oss finnes ännu flera utvecklingsgrader. Ändlösa vidder av bländande ljus. Där ligger de största undren. Men därom mera en annan gång. I nästa brev vill jag tala lite mera om djuren. De är ett så intressant kapitel i skapelsen. Tycker. Din morfar. Kapitel 5. Mera om djuren. Min kära vän. Vi talade sist om djurens intelligens, men det är inte bara till förståndet som vissa djur visar en hög utveckling. De är också. De högre i alla fall. I besittning av en känslans innerlighet. Som är rörande. Du vet hur en hund eller en häst kan visa en rent mänsklig tillgivenhet för den. Som är god mot honom. Säkert har du också hört berättas om mången hund. Hur han med en sinnesnärvaro och ett mod. Som är beundransvärt. Räddat sin husbonde eller något litet barn ur dödsfara. Men de varmaste känslor av ömhet och självuppoffring visar djurmodern i regeln mot sina ungar. Nu måste jag berätta ännu en historia. Som jag hört av en fullt trovärdig person. På en egendom i Södermanland fanns en nedfoundlandstik vid namn Asta. Som nyss hade fått valpar. Tre av dessa tog man från modern och förde dem. Så att hon inte såg det. Ner till sjön. Där de dränkte sig i en vak. Asta gnällde och sökte hela dagen efter sina försvunna valpar. Men följande morgon låg de alla tre döda och stelfrusna på trappan utanför huset. Asta hade slutligen funnit deras grav och, skicklig simmare som hon var, dykt efter dem. En isänder i det iskalla vattnet. En så moderskärlek finner man knappast hos människor. Nåväl. Och nu djuren lägger i dagen så mycket förstånd och så mycket känsla. Vad skola vi då tro om dem? Inte kan väl tanke eller känsla utgå från den materiella kroppen, liksom inte du själv kan vare sig tänka eller känna med bara din fysiska kropp. Nej. Du inser nog lika väl som jag, att dessa egenskaper måste komma från den inre osynliga varelsen. Du förstår att även djuren har en själ. Men vad är det då för skillnad mellan en människa och ett djur? Frågar du. En mycket väsentlig skillnad. Du minns att du själv, alltså människan, äger icke bara kropp och själ. Eller, som vi också lärde oss att kalla dem, en synlig och en osynlig kropp. Utan dessutom en ande. En gnista av Gud själv. Som en gång väckt till liv aldrig kan släckas. Den ligger där som en liten möjlighet på botten i ditt väsen och längtar efter och sträcker sig mot sitt ursprung och ger sig icke till tåls. Förrän du genom en lång och mödosam utveckling nått fram. Där ligger ditt stora företräde framför djuret. Som bara äger kropp och själ. Men ännu icke fått den gudanista som heter ande. Nu kan jag förstå. Att du kommer med en hel ström av frågor. Ja. Låt dem komma och låt mig försöka att ge form både åt dina frågor och åt mina svar. Sutter vi förtroligt tillsammans skulle vårt samtal kanske lyda så här. Men. Inte har väl alla djur en själ. Hunden. Som är klok och vänlig har kanske en själ. Men de små. Små djuren. En fluga till exempel. Inte har väl flugan en själ? Jo. Allt som lever har en själ. Ty annars kunde det inte leva. Men det finns själar av mycket olika utveckling. Det ser du ju redan bland människor. Några är goda och ädla. Emedan de har en mycket ren och högt utvecklad själ. Då däremot andra är onda och själviska. Därför att deras själ är oren och outvecklad. Hos djuren är denna skillnad i själsutveckling mycket större. Om man jämför de högre djuren med de lägst stående. Hundens själ till exempel är inte bara en bärare av livet. Den kan också ge uttryck åt både tankar och känslor nästan som en människas. Medan flugans själ, så vet vi kunna fatta den, endast ger sig till känna i själva livet. Du förstår då att det är en himmelsvid skillnad mellan en hunds och en flugas själ. Men, morfar, inte är val djurets själ odödlig? Varför inte? Är din egen själ odödlig? Så var det val bra underligt. Om inte även hundens själ var det. Vet du vad en av vårt lands största och ädlaste tänkare, Viktor Rydberg, har sagt om den saken? Det var en skolgosse som skrev och frågade honom om han trodde att hunden hade en odödlig själ. Då svarade Rydberg de minnesvärda orden. Jag måste bekänna att om det låg i vissa hundexemplars begrepp, vilkas bekantskap jag gjort, att deras själ måste förgås, så skulle jag råka i stor bävan med avseende på min egen själ. Må så vara med hunden. Men inte kan du väl tro morfar, att flugan och myggan och masken har en själ som är odödlig? Det, må du tro, är ingen lätt fråga att besvara. Men jag ska försöka att göra klart för dig hur jag tänker med den saken. Ingenting kan förgås eller alldeles upphöra att vara till. Inte ens den grova materien. Den undergår bara förvandlingar. Den ved som brinner upp i kakelugnen förvandlas i aska och gaser som går bort genom skorstenen, men den förintas icke. Den kropp som vi avlägger i döden multnar i graven och dess ämnen ingår nya föreningar, men inte ett grand går spårlöst förlorat. Men den osynliga värld, bara själen är byggd, är av mycket större vardag än den synliga. Därför kan inte heller dess ämnen förgås eller förintas, men de kunna undergå förändringar. Den osynliga kropp, som förlänar liv åt ett lägre djur, och som vi med full rätt kunna kalla djurets själ, överlever djurets död, men äger icke i den osynliga världen en egen tillvaro som en särskild liten individ, utan den förenar sig där med andra liknande små djursjälar. Och dessa bildar tillsammans vad man kallar en gruppsjal för detta slag av djur. En kraftkälla. Varm små livsådror välla fram. Så snart nya djur av detta slag skala födas till jorden. Det var konstigt. Kan du inte förklara det lite närmare? Ja. Det är ju inte så lätt att förstå dessa livets hemligheter. Men jag ville så gärna att du finge någon liten föreställning om det stora mysteriet. Hur livet fortplantas från släkte till släkte. Tänk dig att en liten sparv ska födas till jorden. Sparvmodern har lagt sina ägg och ligger och ruvar dem i sin kroppsvärme för att ur äggen skola komma fram små sparvungar. Den nya lilla varelse som ska födas till jorden slumrar ännu bara som en möjlighet i ägget. Föräldrarna har så att säga lämnat de fysiska materialer varur den lilla kroppen ska uppbyggas. Men ensamt fysisk materia har inte ett liv. Det måste komma utifrån och det har redan kommit. Vid befruktningen ingöts en droppe av den osynliga livskälla, som utgör det stora förråd, varur sparvsläktet hämtar sitt liv. En sparvsjäl har tagit sin boning i ägget och förrättar där ett av naturens stora under. Den bygger av äggets gula och vita åt sig en kropp med ben och muskler, blod och nerver, fjädrar och dun, näbb och klor. Och då allt är färdigt hackar den lilla varelsen hål på skalet och kryper ut. Tänk vilken skicklig byggmästare den lilla sparvsjälen är, som kan forma allt så fulländat, och som vet att göra den lilla sparven så lik alla andra sparvar, lika stor, lika gråbrun, och som även för med sig samma levnadsvanor, som utmärker alla andra sparvar. Det kan inte falla en sparv in att flyga högt upp i luften och sjunga som en lärka, eller att simma ut i vattnet som en gås, eller äta rätt kött som en hök. Den vet vad som än står en sparv. Det har den lärt av den stora gruppsjälen, varav den utgör ett litet utflöde. Och den rättar sig därefter. Tiden vet ej av något annat. Och när sparven efter några är dör, så flyr den lilla sparvsjälen ut ur kroppen och vänder tillbaka till sin gruppsjäl och medför då från sitt jordeliv någon liten erfarenhet, som håller vid maktgruppsjälens traditioner. Säg mig, morfar, har även hundarna en sådan där gruppsjäl? Ja, det har de nog, men den är betydligt mycket mera utvecklad och är därför väsentligen olika gruppsjälen för en lägre djurart. De outvecklade djurens själar blandas tillsammans i gruppsjälen alldeles som vattendropparna i en sjö, så att man icke kan skilja den ena från den andra. De högre djurens själar däremot är skilda från varandra liksom ärtorna i en säck. Varje ärta är en liten kropp för sig och kan icke smälta tillsammans med andra ärtor. Så är och även de mera utvecklade djursjälarna redan hunnit så långt att de även i den osynliga världen utgör självständiga individer som icke vidare behöver sammansmälta med andra individer av sitt släkte. De håller dock tillsammans i gruppen och de erfarenheter som en individ gör under sitt jordeliv kommer också andra individer till godo. Många rävar har kanske gjort den erfarenheten att människan är det grymmaste av alla rovdjur. Hon skjuter rävar. Hon fångar dem i sax eller i försåtligt grävda gropar. Den erfarenheten sprider sig i gruppen och varje räv som föddes till jorden för därför med sig en stor skygghet och rädsla för människan. Ehur just denna räv icke haft någon erfarenhet av hur farlig människan är. Måtte inte du, min lilla vän, ge djuren anledning att frukta människan. Jag tror att du ännu har några frågor på hjärtat. Du rynkar pannan och ser så fundersam ut. Sjung ut, för jag ser om jag kan svara dig. Du gissar nog rätt. Morfar, det är mycket som ännu är oklart för mig. Så oklart att jag knappast vet hur jag ska ställa mina frågor. Jo, jag vill veta om en sparvsjäl aldrig kan födas annat än som sparv. Aldrig i evighet blir annat än en sparv. Därpå kan jag endast svara att allting i himmel och på jord är underkastad utveckling. Ingenting är stillastående. Men hur denna utveckling försiggår vägar jag icke bestämt yttra mig om. Det är nog så, tänker jag, att det alltid kommer att finnas sparvar. Men de själselement, som livar våra nuvarande sparvar, utvecklas småningom, sammanföras till större enheter och flyttas över till högre och högre djurgrupper. Tills de når fram till de högsta djuren och bliva individer. Men nya själselement väckas alltjämt till liv av den allsmäktige, som aldrig upphör att skapa. Och de fylla luckorna efter dem, som stiga högre och hava sedan i sin tur att tillryggalägga samma evighetslånga utveckling genom djurvärldens många former. Dock tror jag ingalunda att varje liten livsgnista behöver passera djurrikets alla oräkneliga släkten. Det är nog inte nödvändigt. Vet du, morfar, vilka djur det är som blandar ihop sina själar som vattendropparna i en sjö, och vilka som har var sin egen själ, skilda från de andra som ärtorna i en säck? Nej, barn, det vet jag inte, men jag tror nog att de djur som ådagalägger en högre grad av klokhet och känsla är och individer som är vidare hopblandas med andra av sitt släkte. Särskilt tror jag det är förhållandet med de högre husdjuren. Men vad blir det sedan av dem? Blir de aldrig annat än djur? Jo, de blir människor. Ja, det trodde jag nästan, eftersom allting utvecklas och blir någonting högre än förut. Men säg mig, morfar, hur går det till? Ja, den som du visste. Men jag vill berätta för dig vad jag hört om den saken, utan att därför vaga pasta, att det verkligen förhåller sig så, när en djursjäl, till exempel en hund, nått en utveckling, att han ingenting vidare har att lära inom djurvärlden, så behöver han inte vidare födas till jorden som hund. Men han är därför inte genast färdig att gå ned som människa. Först måste han genomgå en särskild skola, där han får lära sig det stora ansvaret av att bliva människa. Denna skola ligger inte här på jorden utan på en annan planet. Först när han sålunda blivit väl beredd, genomgår han eldopet och undfår, inkasserar, anden, den gudanista, som gör att han kan känna sig som ett personligt väsen, höja sin tanke till Gud och längta till en återförening med honom. Än sedan, morfar, hur går det sedan? Det får vi språka om en annan gång. Du har fått nog för idag att fundera över, tänker, morfar, kapitel 6, om växtvärlden. Vännen min, nu har vi språkat om de stora under, som möter även den ytligaste betraktare av människovärlden och djurvärlden. Men därmed är icke naturens underbara förråd uttömt. Se dig omkring. Överallt i hela skapelsen möter dig stora, härliga under, som borde stämma ditt sinne till andakt och tacksamhet för att du får vara med och beundra naturens outömliga alstringskraft och de skönhetsmätade former och färger, var i den kläder sina alster. Har du tänkt på, när du om våren givet plockar den första blåsippan, vilket storartat arbete naturen där utfört, ur en liten rot, som legat kvar i marken och under vintern varit alldeles stelfrusen, har solvärmen lockat fram en liten knopp, som först ser lite duven ut, men så reser den sig på en fin stängel och öppnar sig till en förtjusande liten blomma med 6 blåa kronblad, som tar i ring omkring blommans allra heligaste. Och vad är det, tror du? Det är ett litet knippe av ständare och pistill, som har i uppdrag att utföra ett annat stort under, det största inom växternas värld, att framtrolla små frön, som i sin tur kunna frambringa nya blåsippor. Är det nu inte märkvärdigt att all denna härlighet kunnat komma upp ur den svarta, smutsiga jorden och det så tidigt att snön inte ännu riktigt hunnit smälta på den norra backslutningen? Var tog den sin saftiga grönska? Var hämtade den sin färg? Inte låg färgerna i jorden. Nej, det var något som låg och slumrade i den lilla stelfrusna roten, Det var den stora trollkaren Livet, som hade dem gömda inom den knöliga roten. Det var Livet som tecknade bladens särskegna form och räknade kronbladen så att de icke blev flera och icke heller färre än sex. Det var Livet som smyckade dem till brudtärnor vid en bröllopsfest, som i det härliga solskenet firas av ständare och pistill. Kan du tänka dig en större trollkonstnär än Livet? Väl att märka, när han för solen till hjälp. Annars orkar han ingenting. Men tillsammans göra de underverk. Och vilken omväxling bjuder oss icke växtvärlden i både former och färger. Det är inte bara blåsippor på dess program. En vecka efter blåsipporna kommer vitsipporna, som är och nära släkt med blåsipporna, men med blad, som är och skurna efter ett helt annat mönster. Och så kommer vårlök och gullviva och alla vårens och sommarens oräkneliga skaror av blommor och strån. Alla på sin rätta tid i tur och ordning, alla i sin bestämda dräkt med särskilt snitt och färg. Olika alla andra. Och hur skilda är och de icke till lynne och karaktär. Kan man tänka sig större kontraster än till exempel å ena sidan den blyga, ömtåliga linjen, som sticker sig undan i skogsdunklets ensamhet, men förråder sig genom den härliga doft hon utandas. Hon, som smeker sig in i människornas hjärtan, så att de icke kunna annat än älska henne. Och å andra sidan maskrosen, som stark och oförskämd armbågar sig fram överallt, fin och fäste på den härda landsvägskanten, hoppar över diket och bryter sig genom staketet in i trädgården. Där hon lever ett lustigt liv, tränger sig fram överallt och trampar ned andra blommor. Kommer så trädgårdsmästaren med sin lie för att köra bort inkräktaren. Så skrattar hon bara åt honom. Hon skakar sin lätta fröboll och vinden strör hundrafaldig avkomma. Alla bärare av liv, lika okyniga, lika närgångna. Hon är inte att uthärda. Och dock är även maskrosen vacker. Har du riktigt lagt märke till hennes pittoreska bladform? Vilket ypperligt textilmotiv det är. Och den varma gula färgen på hennes blommor. För att inte tala om den ytterst eleganta fröbollen. Jag säger dig, vore hon inte så allmän och så framfusig, så skulle hon stå i kruka eller bilda kant på rabatten. Och tänk på nyponbusken. Den har också sitt särskilda lynne. Den smyckar sig med de allra fagraste blommor. De ser ut som unga flickor i dans. Men när man närmar sig för att fånga dem, så försvarar de sig och går man dem in på livet så klösas de. Bien får svärma i deras blomkalkar men människan tycker de icke om. Och tänk på tisten. Stolt och hård och stickande vass står han där. Han är inte ful. Snarare vacker. Men elak. Han river sönder den tunna sommarkjolen. Om man går honom för nära. Ja. Somliga av hans släkter kastar kardborrar efter oss. Som vi får bära med oss hem och som biter sig så fast. Att vi nästan icke kan få dem loss. Men hur olika är och även de till karaktären. Hur sympatisk och levnadsglad är icke björken. Hur allvarstung och melankolisk granen. Hur viljestark och självmedveten verkar icke den gamla furan. Hur osäker och rädd är icke aspen. Men hur majestätisk och vördnadsbjudande ter sig icke eken. Ja, det är i sanning underbart hur växterna kunna likna människorna. Hur samma mångfald av lynnen och karaktärer träder fram hos de ena som hos de andra. Hur några är och som ett vekt trö, som böjer sig för den svagaste vind, medan andra står starka och trotsar stormarna även om en eller annan gren skulle knäckas. Hur somliga är och bittra och giftiga, under det andra erbjuder en helande och läkande balsam. Hur några är och stolta och inbundna och finna sig att försaka, medan andra aldrig kunna få nog av skötsel och omvårdnad. Om du tänker efter ska du säkert finna någon växt som liknar din mor eller din gamla onkel eller någon av dina kamrater. Men säkert har du svårare för att finna någon som liknar dig själv. Vet du varför? Det får du försöka gissa. Ja, så går livet. Det välsignade starka livet. Genom hela växtvärlden och skapar typer av de mest växlande former och karaktärer. Man skulle nästan kunna tro att skaparen när han danade vår jord hade utlyst en tävlan bland alla himmelens konstnärer om vem som kunde modellera det vackraste trädet eller den fagraste blomman. Och så blev det ett fantiserande och skisserande bland de tusen sinom tusen, som kände konstens heliga eldflamma i sitt väsen. Och när de så alla blev färdiga kom fram med sina modeller och stod där med bävan och undrade, vem som skulle bli segrare i den stora tävlingen. Så stannade skaparens kärleksfulla blickar så länge vid varje modell. Att var och en av de tusen sinom tusen konstnärerna tänkte, kanske blir jag den lyckliga. Men när skaparen hade slutat granskningen lyfte han sina händer välsignande över dem alla och sa kolon höger citationstecken med har alla gjort ett gott arbete. Ingenting ska förkastas. Ej ens det minsta strå. Jag ljuder mitt liv i alla edra former. De skola alla bliva till prydnad för min nya jord och till glädje och gagn för de varelser jag vill framhålsta. Ja, så där kan man ju fantisera. Men kommer inte längre för dig att utforska livets hemligheter. Men vad är då själva livet? Frågar du måhända. Ja, den som du kunde säga. Det är ett mysterium. Som ingen kan fatta och ingen kan förklara. Vi ser det bara i dess yttringar. Men låt oss gå tillbaka till dig själv. Likasom din fysiska kropp. Hur sinrikt den än är uppbyggd. Endast vore en död köttklump. Om du icke till lika ägde en osynlig kropp. Själen, som är livets bärare. Så finnes också i varje växt. I varje blomma utom dess synliga kropp även något osynligt. Något som man kan kalla blommas själ. Men denna själ är icke på långt när så utvecklad som människans själ. Eller ens som djurets. Den ligger där som en nyvaknad möjlighet och gnuggar sig i ögonen. Den anar ingenting. Den förstår ingenting. Den känner det bara så välsignat gott att leva. Men, tänker du kanske, jag har ju dessutom en ande. Har måhända blomman också en ande? Nej, vännen min, blomman har icke någon egen ande. Den har icke ens en egen individuell själ som de högre djuren. Men genom hela naturen, genom hela världsalltet tränger en ande, den stora anden. Och, från honom strömmar livet i väldiga pulslag ut i hela universum. Det spränger sig fram överallt. Det förgrenar sig lika som blodet i människokroppen ut i de minsta detaljer av naturens alla mångskiftande föremål. Men det är icke överallt lika rörligt. Lika utvecklat. Lika starkt. En stor tänkare. Filosofen F. W. I. Scheling. Har givit ett vackert uttryck åt denna sanning. Då han sa kolon höger citationstecken livet slumrar i stenen. Andas i växten. Rör sig i djuret och blir medvetet i människan. Din morfar. Kapitel 7. Om den så kallade döda naturen. Du lilla tvivlerska. Inte sant. Det drog nog en skugga av misstroende över ditt ansikte. Då du i mitt senaste brev läste Schelings ord att. Livet slumrar i stenen. Du har ju i skolan fått lära dig att stenriket hör till. Den döda naturen. Och inte har du heller själv sett ett spår av liv i stenar och metaller. Nej. Det är sant. Och om man jämför mineralriket med växter och djur. Så kan man ju ha skäl att kalla det den döda naturen till skillnad från de senare. Som med mera fog kunna hänföras till den levande. Och dock ligger det en stor sanning i Schelings ord. Men felet är. Att vi med våra begränsade sinnen icke kunna uppfatta det slumrande livet i stenen. Det ger sig inte så lätt till känna som i växten eller djuret. Det gömmer sig för människornas blickar. Dock icke alldeles. I vissa fenomen kunna vi spåra detta liv. Det är som om det skulle spritta till i sömnen och visa att det ändå lever. Om det också icke orkar slå upp ögonen. Du kan själv avlocka naturen denna hemlighet om du bär dig riktigt åt och har lite tålamod. Köp på apoteket för några öre pulveriserad alun och lös det under flitig omrörning i litet vatten på ett tefat. Sätt till så mycket alun som vattnet förmår upplösa. Då har du en klar mättad alunlösning. Ställ sedan tefatet på en sval plats. Där det förstår absolut orört under någon tid. Det duger inte att rubba det eller luta på det för att se hur det ser ut. Det fordrar fullkomligt stillhet. När så vattnet avdunstar. För du ser hur det torra alunet skjutit upp små vackra kristaller. Som. Om du betraktar dem under förstoringsglas. Visar regelbundna former. Varifrån kom nu den kraft. Som skapade de regelbundna kristallerna. Det var det alunets slumrande livet. Som spratt till och gav sig till kärna. Och redan i denna ofullkomliga yttring av liv ser vi en början till en bestämd formgivning. Som är olika för olika ämnen. Samma slags saltlösning ger alltid samma kristallform. Men andra ämnen giva andra kristallformer. Alldeles som i växtriket. Alla blåsippor hava samma bladform. Men vitsippor och blåsippor hava mycket skilda bladformer. Betrakta också de fantastiska iskristallerna på en frusen fönsterruta. Hur underbart de efterliknar växtvärldens former. De verkar nästan som en hägring. En profetia om den oorganiska naturens framtida livsstegring. Ännu närmare kan man iakttaga kristallbildningens livstecken om man har tillgång till ett gott mikroskop. Inför man en droppe av någon mättad saltlösning under mikroskopet, så får man se underliga ting. Först bildar sig små fina nålar, som även under den mångdubbla förstoringen synes mycket små och hårfina. De rör sig fram och tillbaka i vätskan. Två nålar mötas, men de trivar sig tillsammans. De sparkar till varandra och går åt skilda håll. Men en av de båda nålarna möter en tredje. De dragas med fart mot varandra. Lägga sig jämsides och i ett ögonblick förenas de och bildar en nål. Tjockare än de förra. Denna i sin tur uppsöker och förenar sig med en annan nål. Och så växer nålarna tills de blivar till små kristaller av en alldeles bestämd form. Måste du inte medgiva att detta ger intryck av liv? Då de små kristallnålarna på detta sätt går omkring och välja, stöta bort en och förena sig med en annan, är detta emellertid inte ett medvetet godtyckligt val. Det är en frändskap, bunden av en bestämd lag. Hur små kristallnålarna än må vara och hur olika de än förefalla, när man betraktar dem i mikroskopet, så är de dock av två olika slag. Elektropositiva och elektronegativa. Men nu vet du av fysiken att kroppar laddade med liknämlig elektricitet stöter varandra från sig. Då däremot de oliknämligt laddade drar varandra till sig. Men om det också icke är ett frivilligt val, så är det dock ett tecken till liv. Du vet ju att kemisten på sitt laboratorium handskas med fasta och flytande ämnen, som alla anses höra till den döda naturen. Men vart skulle han komma med allt sitt arbete, om de verkligen vore döda? Det är just det slumrande livet i dessa syror och baser, som han har att tacka för, att han överhuvud kan uträtta något. Jag vill lära dig ett annat experiment, som du lätt kan eftergöra. Du tar en vanlig kritbit, en sådan som begagnas vid svarta tavlan. Där, som du vet, en sammansatt kropp, som består av kalk, den S, K, basen, och kolsyra, den S, K, syran. Dessa beståndsdelar är så intimt förenade med varandra, att du inte kan frånskilja det allra minsta korn, som är bara kalk, eller den minsta del som är bara kolsyra. Kritan är alltigenom en fullkomligt homogen kropp. Men nu finns det en annan syra, svavelsyran, som är mycket starkare än kolsyran. Du kan få den på apoteket, men du ska vara mycket försiktig, att du inte spiller en droppe på händer eller kläder. Tiden fräter genast ett hål. Häller du nu litet svavelsyra på kritbiten, så hör du ett fräsande ljud och ser hur små gasbubblor stiga upp ur kritbiten. Vad har då hänt? Jo, det uppstod en strid mellan de båda syrorna och den starkare svavelsyran körde bort den svagare kolsyran, som fräsande av förargelse måste lämna plats åt inkräktaren. Och i samma ögonblick ingick svavelsyran en lika så intim och ännu starkare förening med kalken. Och det uppstod en alldeles ny kropp som kallas gips. Skulle du åter utsätta gipsen för kolsyra, så bekommer det inte gipsen det allra ringaste. Svavelsyran låter icke köra ut sig av kolsyran. Se där ytterligare ett exempel på krafter som ligger och slumrar i den S, K, döda naturen. Men när anledning gives plötsligt bryta fram och då verkar en hel liten revolution, kan man inte däruti se ett tecken till liv? Åtminstone bör man akta sig för att stämpla hela den oorganiska världen som död. Lär dig därav att även stenar och metaller, vatten och luft är och Gud skapar rätt tankar. Att han även i dem nedlagt något av det liv som besjälar hela naturen. Din morfar.